Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hej och välkommen till den omättligt opopulära och populära podcasten Toppenjakt. Med mig, Lars, idag och Lill-Ove.
Come back! Lill-Ove tillbaka i podden.
I den omåttligt opopulära populära podden.
Han är tillbaka oavsett om ni vill eller inte.
Det går som inte att välja.
Det är bara gilla läget.
Vi kör ju rullande schema, säger jag, men det gör vi inte alls. Det. För förut hade vi rullande schema. Nu är det ju när någon kan, när någon inte borta, när någon inte vabbar. Eller det kanske är när vi vabbar som vi kan.
Ja, lite så. Orullande schema.
Orullande schema. Vi ligger lite efter med podden, va?
Men vi har ju varit kass på slutet. Sämre än vanligt.
Ja, vi får be om ursäkt för det. Det är ju också sjukt att folk lyssnar på det här svamlet.
Svamla på.
Oregisserat svammel. Och vi är så tacksamma för att ni orkar lyssna på det. Vi blir jätteglada. Och säger vi någonting vettigt någon gång så vore det också kul.
Ja, då kan ni ju höra av er om det är något vettigt vi säger.
Det känns ju helt sjukt att folk lyssnar på att vi bara ringer upp varandra och surrar fritt från hjärnan.
Ja, det är väl härligt. Ja. Själva surret är ju härligt i alla fall.
Ja, men det är det. Och vi är jätteglada för det. Nu, det var länge sedan du och jag podda.
Det känns ju jättelänge sedan.
Vi brukar ju hamna outsökt in på lite skytte, lite optik, fågeljakt. Så varför ändra ett vinnande koncept?
Exakt. Både du och jag har ju varit och jagat fågel.
Ja. Och ni kära lyssnare, vi har ju en årlig toppfågeljakt i Västernorrland varje år. Det är hela Toppenjakt försöker vara med. Men PGA-livspusslet så är det ju inte alltid att vi alla kan vara med. Och i år kunde inte Bang-Anders, inte Lex och inte jag. För det krockade med min ripjakt. För vi är en gång per år till ett helt magiskt ställe. Så det blev ju Lill-Ove och Kalle med fyra vänner.
Ja, vi var ju sex stycken som kom upp. Det var ju förra veckan. Vi åkte upp onsdag, hem söndag. Nej, vi hade det ju svinbra. Men vi såg inte... Vi både såg mindre och sköt mindre fågel än vi brukar göra. Ja. Men vi hade ju... Ja, vi hade det jätte... Alltså det var ju så sjukt magiskt väder. Det var strålande sol och i princip vindstilla hela dagarna. Vi jagade ju torsdag, fredag, lördag.
Fan vad härligt.
Ja, det var ju helt magiskt.
Vad heter det, när vi får in den här dalgången långt in i fjällvärlden så tappar vi mobiltäckning, vilket är ganska skönt att vara helt utan telefon i fyra dagar. Men då får man ju försöka catch up i flödet från vad som har hänt. Det kan ju bli ett krig eller någonting, man är helt isolerad, har ingen aning. Men man vill ju också catch up på Toppenjakts Instagram story och se hur det gått på jakten där. Och jag såg ingen bada isvaksfilm på Story Hour. Berätta.
Ja, det är ju för dåligt av oss. Nej, men så här var det. Vi har ju en liten, eller motorsåg med ganska kort svärd uppe i jackkojan. Men isen var tjockare än svärdet var långt. Och Kalle hade glömt sin stora motorsåg. Mm-hmm. Så då var det bada is slash. Det var ju dubbel is. Så vi hade som en sarkofag med islash som vi kunde... Alltså det var ju ovärdigt. Det var ju typ en decimeter djup islash.
Hur fan var ovärdigt.
Ja. Och så ut där. Och så var det på lördag. Jag fick för mig att jag skulle tvätta håret.
Mm.
Oklart varför. Men jag fick för mig det.
Ja.
Och det tog ett antal islash-hinkar innan det skummet var borta från min skalle. Alltså.
Åh herregud.
Då hade det blivit svalt.
Ja, det kan
det är ganska behändligt. Alltså en ismak ner, alltså är du där några sekunder och schamponerar hela dig, då är det ju som borta liksom.
Ja, vi har ju en intern regel att det räknas inte att man har badat ismak om inte hela huvudet under vattnet.
Nej, precis.
Men vi har ju också en jätteviktig regel om det badar ismak är ju säkerheten. Så alla står kvar, alla hjälper den som är i.
Ingen går ut själv och badar isvak.
Ingen går ut själv om man ser till att alla kommer upp. Och om någon liksom inte kommer upp så tar man upp kompisen. Så alla står vi där helnäck och tittar på.
Enbart iförd foppatoffler.
Ja.
Ja, men det saknar isvaken lite. Så nästa år är det 100% isvak. Och vi hade också, jag hade en polare med som aldrig har varit där förut. Han heter Oskar. Vi fick ju för oss att vi skulle åka på... Ja, men det är ju Jims mark. OKQ8 Jim.
Just det.
Så han fixade jackkort hos oss på den marken. Och det är ju en mark som ligger typ nästan gränsat till Västerbotten. Mm. Och på den marken finns ett naturreservat som heter Stockholmsgatorna. Så då fick vi för oss att vi åker dit och jagar. Då var det jag Oskar skidade tillsammans. Och så polarna Fredrik och Fredrik skidade också på den marken.
Ja.
Och då sa jag till Oskar, men du, vi måste ju ta oss till det naturreservatet. Det tog typ först skotern ner till bilen, lasta skotern. Tog typ 45 minuter att köra dit. Och då var det ju en oplogad grusväg, alltså fram till typ en vändplats, och där började naturreservatet. Lasta ur skotern, kör den där oplogade grusvägen ett gäng kilometer, börja skida. Och två första timmarna tog vi oss 1100 meter. Det är den sjukaste terrängen jag har med om. I alla fall för att åka skidor.
Det är den sämsta kilometertid jag har hört.
Ja, det var vi tog av oss skidorna, klättra, hoppa mellan stenar. Ja, det var ju så här typ blockstensterräng. Det är ju som typ, vad ska man säga, kan man säga Sveriges Grand Canyon? Det är ju inte, absolut inte lika mäktigt, men det är ju frän natur. Alltså. Det är ju en stor spricka i berget där.
Ja, jag har sett några bilder, det är ju svinkolt.
Så då skidade vi, ibland skidade vi uppe på kanten på den där sprickan och ibland var vi längst ner i den där ravinen.
Våran vän kallar vi nu Emil Persson, långdistans skidlöparen för lager 157. Han hade varit så fruktansvärt besviken på 1 kilometer tid.
Ja, det där var ju skandal. Men i alla fall, klockan 3, då insåg vi att vi har inte ätit någonting på hela dagen. Och då hade vi på slutet där, då skidade vi nere i den där ravinen eller klyftan. Och så sen, det här går det hur lätt som helst. Det är ju typ plattmark. Då kommer vi fram till några jättestenbumlingar. Bara, vi tar oss inte, det går inte att ta sig längre. Och så var det svinigt kallt där nere, det var ju skugga nere där. Och vi såg ju ingen fågel, det var som att man insåg att det gick ju inte att spana, för det var naturreservat, gammskog, inga myrar eller hyggen. Och så skidade vi mycket ner i den där ravinen, så det var ju helt osannolikt att man skulle se någon fågel. Man insåg, det här blir ett äventyr, det blir ingen fågeljakt. Och i alla fall, då tog det ju dyngstopp, jättestora stenar. Och så såg man ju solen där uppe, bara, vi måste ju ta oss upp i solen och äta lunch. Då klockan 3. Då slängde upp skidor och stavar i omgångar och klättrade i djupsnön upp för några jävla ravinbranter.
Blev du varm?
Vart jättevarm. Tog oss till slut upp på en höjd som hade utsikt över den där Stockholmsgatan. Det var en frän lunchplats. Det var sol, vi åt. Efter en kvart försvann solen. Vart det jättekallt. Kasta ner skidorna, klättra ner, skida tillbaka till skoten. Och då hade jag ringt Fredrik och sa att för klockan 4 hade vi bestämt att vi skulle samlas.
Ja.
Vi blir lite sen. Skida tillbaks, då hittade vi faktiskt en bättre väg, så det tog inte lika lång tid.
Nej.
Tillbaks till skoten, lasta på skidor och kälke. Brände ut den där skogsbilvägen, lasta på skoten, och så var det en sån här liten väg. Så då skulle vi vända det där ekipaget för att kunna hämta Fredrik och Fredrik. Vi körde kilometer på kilometer, fanns ingenstans att vända. Till slut lyckades vi vända. Så när vi hämtade upp dem var det duktigt kolsvart. Mm. Då var det 45 minuter tillbaks till den här marken där vi har stugan. Lasta av skotern. Och så brände upp. Så det var ju var ganska skönt att sätta sig framför brasan med en öl och en chipspåse. När man kom tillbaks till stugan. Det var ju som en hel dag.
Ja. Alltså ibland är ju dagarna så där. Man spenderar jättemycket tid. Man tänker så här tror jag. Man tänker att man ska göra någonting smart. Dels är det ju marken vi jagar på har vi ju sett. Den kan vi ju jättebra.
Oh.
Och då är det alltid kul att se någonting nytt. Och så har man lite förhoppningar. Ja men nytt och spännande. Kanske jättemycket fågel där. Och så kommer man hem och summerar bara. Alltså vilken jävla skitdag. Jaktmässigt.
Jo, jaktmässigt, ja, men det var ju som att vi gav upp. Nu ska vi bara ta oss till den här... Ja, men vad hette den då? Grytan kan den heta. Alltså det var som en... Det är säkert vatten. Vi såg ju inte vattnet. Det var ju bara snö och is.
Ja.
Men vi hade bestämt oss att vi skulle ta oss till Grytan. Och det gjorde vi ju. Men det tog ju typ hela dagen.
Ni fick ju en upplevelse i alla fall.
Det fick vi.
Nåväl, om vi summerar lite så här. Idag är det ju faktiskt den 15 februari. Vilket betyder att idag är sista dagen att jaga toppfågare.
Mm.
Förra morgon fick man bara jaga till sista januari, men nu är det ju förlängt till 15 februari här uppe hos oss i alla fall. Hur summerar vi fågeltillgången i år? Tjäder, orre.
Ja, men där vi jagar, Kalle sköt ju en tjäder och orre, och ena Fredrik, han sköt en superfin tjäder typ.
Mm.
Vi såg lite tjäder, jag sköt på en, ja det var ju också segt. Jag såg att det tog, men vi hittade aldrig den där fågeln. Mm. Det där är ju alltid segt alltså.
Ja, det är lite segt.
Den typ gjorde någon helikopterflaxning och så sen bara ut med vingarna och så gled den typ så här 80 meter. Den satt i en hyggeskant upp en tall.
Ja.
Gick vi och leta, hittade spåren.
Ja.
Får och spårade tänkte jag nu kommer vi hitta den här liksom.
Ja.
Och så hade han gått runt och så gått iväg och var under någon liten gran, ut ur granen. Sen hade han bara flyg igen.
Ja, det där är ju segt. Ofta skulle jag säga, jakt är ju som det är och man försöker ta så säkra skott som möjligt. Men just på toppfågeljakten så kan man ju ibland få göra ett eftersök. Och då hjälper det jättemycket om man bara ser riktningen som den har glidit eller gått i. Och sen
ja, men visst.
Från det så halvmånar man, så man lägger som halvmånar fram och tillbaka över den riktningen. Så förr eller senare brukar man hitta en fjäder eller ett litet blodspår eller någonting. Och som i det här fallet, om ni har sett att den har gått ner. Men om det är så pass otur ibland att liksom vingarna fungerar och den inte liksom är sämre därtill, så kan den ju faktiskt flyga upp och
dra. Ja, det var ju motigt.
Det är ju lika tråkigt varje gång.
Men, nej, men så är det ju. Sen såg vi såg hyfsat med tjäder. Jag såg inte en orre på tre jaktdagar. Och det är ju helt sjukt där uppe. Man kan ju se 100 stycken.
Ja, alltså. Ja. Och jag tycker ofta ser ju trenden att det är mer orre än tjäder. Men jag hörde lite samma rapport här från Norrbotten också. Att det var några som sa att det var helt tomt på orrar. Vilket är jättekonstigt.
För de få vi såg, och de var ju de skrämde upp ur snön. Jag såg ju inte någon. Ja, sista dagen så... När vi skulle åka från stugan med skotern, då skrämde upp några stycken. Men jag såg ingen under jakt.
Nej. Vi jagade ju där i början på mitten november, va? Där hade det kommit mer snö planerat. Då var ju fågeltillgången helt okej. Vi hade lite segt. Jag trodde det skulle vara bättre.
Ja, men precis.
Men sista dagen hade vi lite bättre jakt. Då såg vi både tjäder och vi sköt tjäder och någon orre. Men de två första dagarna var lite sent. Så summerat på den marken så kanske det var lite sämre med orre i år.
Ja, men det är ju känslan, absolut. Mm. Men det är också... Alltså det är ju svinkul att se fågel och skjuta fågel. Men alltså det är ju mer... Alltså den där resan är ju... Alltså jag tror jag skulle vara lite leds om jag inte hade sett en fågel. Men alltså det är ju helheten. Det är ju så jädra härligt. Bara åka ut med några polare, ut och skida hela dagarna. Äta god mat, ta någon bärs, surra, basta. Bada, sarkofag, slash.
Ja, det är ju den viktigaste. Det är lite därför vi håller på. Vi jagar ju inte toppfågel för köttets skull. Eller alltså,
nej.
att vi ska bli mätt över året på köttet.
Det var ju också kul. Det var ju kallt. Det var inte svinkallt när vi kom upp. Men vi var ju rätt sen från... ja, men när vi åkte från Stockholm. Ja. Och så skulle vi förbi Övik Marina och hämta en skoter. Så det var ju någon, vi hade någon förhoppning och där, de stängde väl, var det 18 kanske det var, det skets. Ja. Då var det någon härlig kvinna som tog hem den där. Så jag och Oskar åkte och hämtade skoten och det var ju så jävla fint ordnat. Då fick vi ju, då hade de liksom släp med skoter och pulka, så det var bara hej hej och så koppla på och åka vidare.
Ja, vilken lyx.
Men det vart ju duktigt sent igen uppe i stugan. Och så var det så här, vi hade ju inte, alltså man har ju sovsäckar för att, alltså för att klara lite kallare än i ett normalt hus, men det var ju typ så här 17 minus i stugan. Vi elda. Ja. Tog så jädra tid innan det var tillräckligt varmt för att man skulle känna att det skulle vara skönt att gå och lägga sig.
Ja.
Jag tror klockan var typ 2 innan vi gick och la oss första kvällen.
Ja, för det kan ju, det blir ju relativt varmt i stugan, men det är ju som att väggarna, sängen, madrassen, allt är ju minus 17.
Ja, och så blir det varmt i det allrummet.
Ja.
Men alltså när det var typ 15 grader där, då var det ju minus 1 inne i vårat sovrum. Alltså det blir ju, det är bara strålningsvärme från den här kamin.
Ja.
Så ja, vi fick kämpa på.
Det är också, men det är ju också lite tjusningen.
Det är ju det.
Ja, det är ju den där när man sitter där in på små timmar, det är ju supermysigt.
Jo, ja, visst fasen är det. Nej, sammanfattningsvis, sjukt härligt men inte jättemycket fågel.
Nej, bra summerat. Och du och jag har jagat med long range bussarna på toppfågeljakten. Jag kan ju bara summera nu när säsongen är slut. Men vi skjuter på banan med den. Jag tycker att den fungerar jättebra. Superkul. Jag har ju det på film. Jag har ju, när du och jag var där i november, där vi har ju lite opublicerade jättefina skottsekvenser faktiskt.
Ja, men just det.
Och mitt finaste skott var ju en jättefin orrtupp på 264.
Det får du vara nöjd med.
Ja, så bra är jag inte. Jag är inte så bra. Men vid den situationen, vi kunde inte komma någon närmare.
Nej.
Och, ja, och där är vi hade jättegott om tid. De sket ju att vi var där. Så kunde jag bygga ett riktigt, riktigt bra stöd. Liksom. Och det fram till och bak, så att jag låg otroligt bra. Så då kändes det bra. Så
ja,
det
var kul.
En full träff. Men summarum så tycker jag att systemen har fungerat jättebra.
De skjuter superfint. Jag var ju på sköten och skött på bana innan toppfågeljakten. Alltså den höll ihop det på 100 meter. Var det typ ett hål på 3 skott. Ja. Det var helt, ja, den sköt sjukt bra alltså.
Laserbra.
Det gillar man ju.
Det gillar man, ja.
Ibland får man till det.
Men jag kan väl relatera lite till den där känslan som du sa om att man måste elda igång stugan innan det blir varmt. För att jag var ju samma helg och jagade ripa. Och vi är en gång per år i Kvickjåksfjällen.
Ja.
Och då hyr vi en renvaktarstuga. Eller en kompis till mig, han är halvt uppvuxen där. Han har varit där som barnsben, hans föräldrar har varit med samer och sånt där. Så vi får hyra den stugan och den ligger mitt ute ingenstans. Vi åkte onsdag kväll och vi kom iväg hyfsat tid. Men innan vi är framme i stugan så är klockan 12 på natten.
Ja.
För när vi kommer fram till parkeringen så måste vi lasta om och lasta på. Och sen är det kanske, ja men det är en dryg timmes körning med skoter. Och det var ju bara
mörkerkörning.
Mörkerkörning, ja. Men det var ju bara minus 32 när vi stack iväg. På natten.
Hade du någon ruta på skoter? Du kunde gömma dig bakom.
Nej, jag har ju ingen ruta på skoter. Vi har fått hjälp av våra fina kompisar på Lindrots motor här i Luleå. Så vi har ju en 49 Ranger Pro för er som har missat den. Den går ju som en dröm.
Det där är ju... Ja, de där är fina alltså.
Alltså, de är ordentligt bra. Och jag märkte nu när vi var körde så här. Det är ju när vi kör obana. Att köra på led spelar ju inte någon större roll. Men vi drar ju alltid tung packning. Och blandar någon klättring. Och blandar liksom slush och hela den biten. Men man kan dra i lite pulver. För med all skoterkörning är ju liksom... Att gasa mer är ju lösningen. Det är ju inte att gasa mindre.
Ja, exakt.
Så det gillar man ju. Det gick jättebra, den startade hela helgen. Vi hade ju kring 30 grader kallt varje dag nästan. Så att, men det var inga problem att den startade.
Är det både drag och elstart på den? Eller?
Ja. Och där var det på min gamla Summit 600, där är det bara el, så är batteriet rökt så får du ju inte igång den.
Ja. Det är ganska skönt att ha bägge faktiskt.
Ja, jag gillar det. Alltså, för att om man kör liksom här nere i civilt samhälle, tänkte jag säga, då spelar det ju mindre roll. Men, där vi oftast är med liksom, om inte skoten startar, då, ja, men då blir det en utmaning.
Ja, men det är ju samma när vi har toppfågeljakten. Det skulle ju, alltså, det är ju inte lika remote som du var, men det är ändå, det blir lite stök då alltså.
Ja. Ja, det löser sig alltid, men det blir ju ett extra meckande. Det kan ju ta ett halvt dygn till ett dygn extra. Skida sig ner eller boxera eller liksom. Och vi är ju alltid liksom två skotrar om det är remote. Så vi var ju jag och min barndomskompis, vi som alltid fiskar och jagar någon sväng per år. Och så två kompisar härifrån. Och de, både Kalle och Magnus, jagar också ripa. De har licens och de hade vapen med sig. Men de gillar lika mycket att gå på topptura. Och nu när det var så bra väder så var ju de att klättra på några extremt höga toppar.
Ah,
och fick några riktigt härliga åk. Men när vi kom fram till stugan så hade vi så tur att då hade det bott någon där innan oss några dygn. Så stugan var ju halvvarm, det var ju kanske 6 grader. Så den var ju inte minus 30.
Det tackar man så för.
Ja, det är en förvärmd stuga mitt på Karlfjället, det är ju aldrig dumt. Men så hade vi ju helt sinnessjukt väder. Förra veckan blåste det ju 52 sekundmeter där i dalgången. Och det märktes ju på snönivån.
Då är det ingen lek alltså.
Det var ingen lek, då hade vi fan vindstilla. Jag skulle definiera som vindstilla i 3 dagar och strålande solsken 2. Vi hade lite mulet på förmiddagen en dag. Så var helt galet bra väder. Det var ju kring, ja, första dagen var 28, andra dagen var kanske 20 när vi stack ut. Och andra dagen var också kring 28. Och sen kom vi ner på slutet och det är jäkla kall hår. Det skiljer så mycket temperatur, vilken höjd du är, liksom vart i daggången det är, eller om du får solen på det. Men där var det ju... Det var det ju kallt deluxe. Det var säkert 35 där.
Det där är ju häftigt hur man verkligen känner att temperaturen alltså sjunker eller höjs. Vi hade ju samma när vi höll på i Stockholmsgatorna. Vi var uppe där på, alltså uppe, och sen gick man ner i den där ravinen. Det var ju svinkallt. Alltså man kände ju att det var kallare där.
Ja. Och jakten då, jag har jagat många år i den där dalgången. Och det är liksom, ja. Ibland är det svårt att definiera om det är bra eller dåligt, för de har ju vingar. Som ena dagen när vi jagade, då hittade vi bara lite ströripa här och där. Men sista dagen så hade vi jättemycket ripa. Flera olika flockar som vi stötte hit och dit. Men vi hade sett typ 0 ripor om vi inte hade spårat och hittat dem. Klättrat upp på högsta branten. Alltså verkligen så att du tänker, fan, här är det dumt att hålla på och klättra vara. Och där satt de, så tryckte vi ut dem, då fick vi igång ripa. Ja. Men om man inte hade tagit den klättringen, vilket tar en timme säkert att ens ta sig upp dit, då hade vi inte fått igång alla dem, för där satt alla och gömde sig och hade det bra.
Hur långt flyger de ungefär när ni stöter dem då?
Ja, jag tycker inte att de har flygit så långt. Ibland kan de ju dra till nästa daggång. Men nu har de bara flyttat sig lite. Men lite, det här kanske tiden på året, nu vill de jättegärna sitta i den risigaste björkskogen som fanns där. Så de var väldigt lite ut och sprang, det var lite glesare. Jag har haft magiskt bra jakter ibland, liksom korta perioder när de går ut, är lite mer öppet. Men vi hade så, sista dagen hade vi en lucka där de var jättetrygg. Du vet, om du skjuter en bom så sitter de kvar.
Ja, det är så pass.
Och så de är ute lite mer öppet och springer mellan och sånt där. Så, men summa summarum så var det vi liksom, alla dagar jagar vi efter ripa hela tiden. Sen får man något tillfälle här eller där och liksom, ja.
Men svårt, jag kan tänka mig att det är stökigt om de, ja, men det är väl som i skogsfågeljakten, sitter de inne i skogen, då är det svårt att komma åt dem. Det är väl samma med ripa på fjället, är de där det är som brisigast, då är det väl inte plättlätt att se dem och få skottläge liksom.
Nej, så är det, och så är det liksom brant och så springer de undan, och så är de, som jag brukar säga, det är så dumt att de är vit och har vingar.
Nu var det signalfärgad utan vingar.
Ja, vi sa det, tänk att de varit så orangea som en bandyboll. Bara, ja, där är den. Då skulle vi se alla.
Det ska inte vara lätt alltså.
Det ska inte vara lätt. Vi äter ju alltid varm mat när vi är ute. Det känner ju alla till, det här laget som följer oss. Men min kompis hade jag vet inte om han hade fått dem eller köpt dem, Lars Månsson turmat. Oftast har vi snackpot eller nudlar eller real turmat eller alla dess märken som finns, och alla är helt okej. Okay. Det var så jävla äckligt. Alltså, är det, det är väldigt lite mat som jag inte tycker är gott.
Och nej, Lars Månsen. Ja. Det är ju den norrmannen. Det är ju han som, är inte han som har haft de har visat på SVT, va?
Ja, ja, jag tycker jättemycket bra om han. Jag tycker mindre bra om hans turmat. Så det kan inte rekommendera.
Men du, får jag dra en rekommendation på turmat då?
Ja, berätta.
Det var hett, jag kör ju mattermos. Mm. Och så har jag ju sån här våtkonserver i. Alltså färdiglagad mat i påse.
Just det.
Och så sen häller jag på kokande vatten i mattermosen. De där köper jag ju på Prepbox. Alltså, ja. Det är ju kanske lite stora mängder för många, men det är prisvärt och gott. Då får vi besöker, Lils Bjuver. Ska du gå ner och...
Jag har tagit två tuggummin.
Åh nej, nu får du inte ta någon för det.
Nej,
du är klar. Om 25 minuter.
Är det mycket?
Nej, det är ingenting.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men varm mat då, det är ju så underbart när man är ute. Oavsett vilken mat det är, så länge det inte är Lars Månssons turmat, så är liksom den stunden där. Och vi stannade i solen och käkade, och då värmde ju solen också. Den lilla härliga pratstunden och njuta av lite varm mat, det är liksom...
Ja, man behöver, jag tycker också man behöver det. Typ en macka och kallvatten, alltså när man stannar... Alltså. Det är inget roligt alltså när det är 20 minus.
Nej, det är det inte. Och sen måste jag säga, jaga när det är så här kallt. Jag ska inte säga att jag är van. Det är ju alltid kallt där uppe. Men för mig är själva kylan i sig inte ett problem. Det, för att man kommer klä sig ordentligt, bra lager på lager, har liksom bra ytterkläder efter väder. Jag fryser ju aldrig och åker runt och fryser.
Nej.
Och min grundregel är kroppen just på gränsen till för varm, så är det ju... Då får du så varmt blod ut i fingrarna, så det är inte heller ett problem. Och jag har inget problem
precis.
Att frysa om fingrar eller tår. Den där är ju bland ansiktet. Du blir så stel i hela ansiktet. Och då hjälper det att ha luvan på, för det blir ju som en lite sån här dumstrut.
Ja, men visst.
Och det är där man känner att det kan vara lite kallt hitan och ditan. Men liksom att jaga så här när det är kallt, det spelar mindre roll. Däremot 17 HMR som vi jagar med, det krutet gillar ju inte jättemycket minus 30.
Ja, det var så.
Men man ska ju någonting att skylla på också, eller hur? Alla bombskott.
Ja, men det där är ju kul. Alltså oavsett kaliber och egentligen oavsett krut. Vissa krutsorter funkar ju bättre i minusgrader än andra. Men alla, alltså om man skjuter in en bössa när det är plus 10, sen åker du ut och ska jaga med den när det är minus 30, då kommer du få lägre utgångshastighet, så du kommer få en träffbildsförändring. För att krutet brinner ju långsammare. Du får inte samma fart på kulan liksom.
Ja, men så är det ju. Och sen är det ju när det är så kallt om man jagar, grundregeln är att inte försöka få någon slags imma, varken på handkikan använder man ju 98% av tiden, eller på kikarsiktet, för då är det ju kört, då är det jättesvårt.
Ja, det är dåligt
borta.
Alltså.
Det är dåligt när det är 28 grader kallt. Men det klarar oss relativt bra ifrån. Men helt fantastiskt att jaga den här tiden på det, tycker jag. Även om det är för många lite för tidigt. Många jagar ju i ripa kanske mer mot i mars. Det är bättre väder, det är längre dagar hela den biten. Men för mig spelar det ingen roll. Du har så långa jaktdagar ändå, så inne blir jättetrött.
Så jädra härligt. Hör du, jag gjorde ju en så här latemans tabben med optiken.
Berätta.
Jag har ju den i sån här, ja men sele på bröstet, handkikaren. Och så hade vi varit och bröta runt i någon plantering. Vi skulle gå igenom mellan någon hyggen. Så hade ju rasat ner, även att man har locket på och rasat ner lite snö. Och så hade jag ju inte, tog in den där i kojan. Sen hade jag inte tagit fram kikaren. Så var det ju varmt och den där snön som låg ner med kikaren, den smälte ju naturligtvis. Så var det ju duktig kondens inne i det där kikarfodralet. Så när jag ska ut dagen efter, när man kommer ut i stugan, det hade varit väl typ så här 15-20 minus. Då har man ju som ett hygge, alltså brukar kunna sitta orrar som man ser när man kliver ut i stugan.
Ja.
Så jag gick ut, ställde mig på den där vändplatsen, det var ju snö överallt, men det är ju en vändplats där. Tog upp kikaren, duktigt med fukt på linserna. Det var så här bara, varför tog jag inte upp kikaren och la den öppet i stugan?
Ja.
Och det var ju fortfarande fukt inne i det där fodralet hela dagen också.
Oj, oj, oj.
Så gör inte det. Låt bli det.
Ja, jag tog faktiskt fram min varje dag. För när man kommer in, när grejerna är 30 grader kallt och så kommer man in i stugan, då blir det som så här rimfrost på grejerna inne i stugan.
Jo.
Så jag tog fram alla kameror, alla batterier, kikare, vapen, hela biten och tinar upp det. Så det är ju, man får inte gå och lägga sig utan att allting är, hänger på tork och är ordningsställt.
Nej, precis. Jag hade nog tagit fram allt utom handkikaren, för den hade jag lagt ner i ryggsäcken när vi skulle köra skoter. Alltså det var ju när vi var i Stockholmsgatan, och då stoppade jag den i ryggsäcken när vi skulle packa skoten innan vi skulle upp till stugan igen. Ja. Och då glömde jag den där.
Det här,
dåligt alltså. Det ska inte upprepas.
Efterkloka alla tok. Ja. Däremot, här kommer lite tips. Det känner säkert alla till. Men om du jagar toppfågel så kan du... vi har ju handkikare med inbyggd avståndsmätare.
Mm.
Det har vi pratat om tidigare säkert. Det är inget bättre eller sämre att ha en NKOM avståndsmätare. Däremot tycker jag att det är väldigt smidigt. För du använder ju handkikare hela tiden. Och ser du någonting så skjuter du på avståndet.
Ja,
om man jagar toppfågel, det är ju jättesvårt att mäta avståndet till på fågeln. Det är liksom att den laserpulsen ska träffa den fågeln och ge en signal. En reflektion tillbaka är ju väldigt lite.
Mm.
Så om man jagar toppfågel så mäter jag oftast i trädet den sitter till eller en sten. Men när jag jagar ripa så är det ju, finns det ju varken träd som ger bra reflektion eller om de sitter inne bland träden. Så då måste man försöka hitta den grösta stammen eller en sten eller någonting. Det är svårt att få signal tillbaka om du skjuter på snön.
Ja.
Sånt där. Men det är ju liksom, jag är inte blod upp att försöka mäta på fågeln. Ta någonting som du, det här ungefär i linje, det här borde vara ungefär, att hitta någon liten sten eller en grövre fjällbjörk, om man nu lyckas hålla vinglet och träffa den. Så är
bra
det ju
tips.
Ovärderligt verktyg att använda, tycker jag.
Annars kan man få stå där länge om man ska mäta exakt på ripan. Bränna ut batteriet i avståndsmätaren.
Sen kan man ju prata om batteriets livslängd, inte livslängd, batteriets förmåga att fungera när det är minus 30.
Det blir ju begränsat alltså.
Ja, herregud. Det är inte alltid det levererar.
Vi får bara jaga med på sommaren.
Ja, vi får. Fan vad skönt. Allting är varmt och skönt och fungerar.
Kolla vem som ligger här då.
Det är Blixtra. Är en dubbel champion, eller vad säger man?
Nej. Jag fick ju jaktchampion-diplomet idag.
Ja.
Det var ju... Ja, vad kul.
Alltså, Blixtras karriär har ju varit bättre än din karriär.
Det må man ju säga. Lite bra. Hon har haft lite brantare utvecklingskurva än Lill-Ove. Ja, fy fan. Jag vet inte om man surrar. Jag har ju gått tre jaktprov med hon.
Ja.
Två i december och ett i januari. Och nu... Och man måste ju ha... hundar. Alltså, älghundar som man går... Det heter ju lösensprov. Om de är under två år, då premieras de att de, alltså för sin unga ålder. Då ska man ha två första pris och ett andra pris för att bli jaktchampion.
Ja.
Så jag gick ju ett prov i Dalarna i Siljansnäs. Och det blev ett andra pris. Två poäng från ett första pris. Fasligt nära.
Rackarns.
Så gick jag ett, och det var ju kul. Det var ju en mark jag aldrig, varken jag eller Blixtra hade varit på. Så gick jag... I mellandagarna gick jag ett prov nere i Småland. Det var också en mark som jag aldrig hade varit på.
Ja.
Då lyckas hon skälla åt sitt första pris.
Oj, 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 oj.
Ja, husse var ju väldigt glad både för andra priset och första priset. Sen var vi i januari här, var vi på...
Och, ja, det var ju svinkul. Om man bortser från sitt eget ego att det är jättekul att ha en bra hund och kvittens på att man har en bra hund. Vad finns det för fördelar att hunden är en champion? Är det om man parar dem sen eller? Givetvis är det kul för kennels.
Ja, men det kan det ju vara.
Räkning.
Ja, men det är ju naturligtvis. Sen tycker jag ju också att alltså det är ju för att få det på pappret att de kan jaga älg, så är det ju liksom det sättet man gör det på. Då går man jaktprov. Ibland går det på röven och ibland går det bra. Men det är ju liksom ett tecken på, jag menar, så att man ska visa på att rasen kan, eller just den individen kan jaga älg. Ja. För det är ju också så här, man, det är ju dels för, ja, men för avel, men även just det har ju också avel, varit svinkul att gått de här jaktproverna. Men det kostar ju lite tid och lite diesel, men det var det svinkul. Men alltså det är aldrig, även om man kanske inte har tänkt att avla på sin hund, kan man, det är ju aldrig fel att meritera hunden ändå. Det kan ju vara lite kul liksom.
Mm. Vad heter det? Nu när du har en champion, vad ska du köpa för ny hund nästa månad?
Ja, det vet jag. Med... vad vet man? Kanske blir någon kul på Blixtra, så får man behålla en valp. Ja, vi får se vad som händer. Ja, men det var kanske... ju svinkul. Och så gick vi ett prov i januari här. Och det var ju också så stök. För jag hade ju bokat ett prov i... ett prov i Västra Götaland, ett prov i Dalarna. Och så var det för mycket snö på de ställena. Och så lyckades jag... Det var ju också så fint. Alltså det här med älgjundsklubben, det är ju helt underbart. Det är ju som ideellt arbete. De här domarna som dömer proven, som är på plats och går med, i det här fallet med mig och Blixtra, de får ju en liten slant. Men alltså det är så jävla fränt med det ideella arbetet. För när det började krisa, jag insåg att det kommer skita sig med provet i Dalarna, det kommer skita sig med provet i... ja, Västra Götaland. Och så bara ringde jag till någon domaransvariga på östsvenska. Och så hade jag lyckats skaka fram någon mark via en polare. Och det var också så här, aldrig någon mark jag varit jagat på. Och så bara berättade jag hur det var. Bara, ja, jag bokade någon prov, jag kommer inte kunna gå dem för det är för mycket snö. Och han bara, och så frågade han bara, har du gått några andra prov? Bara, jo, jag har gått två prov. Ja, och det är en ung hund. Och han bara, oj, det här ska vi lösa. Så då var det en domare som bodde i Arboga som nappade på det där. Det är också så jävla fränt. Så han hade ju en duktig tid i morgon när vi skulle gå det där provet. Så vi åkte ut, domaren, vi hade bestämt det, bara en kartnål. Kom domaren dit och så min polare, han bara, släpp hunden här. Det brukar ibland, det brukar kunna stå älg där uppe. Och så kom vi ut på marken, bara, nej, det var ju dålig vind, vi kan inte släppa där. Vi har aldrig varit på marken. Ja, vi chansar att släppa. Det var ju rådjursspår överallt. Man kände bara, nej, det är bara tuta och köra. Men sen vart det ju... ja, hon gjorde det sjukt bra. Det vart ju... alltså, det är ju också, det ska man ha med sig. Det är ju en liten bedömningssport. Men det är även ett tecken på hur, ja, hur hunden jobbar. Och så är det ju en massa parametrar med poäng. Så det är ju lite som ska stämma med sök och sökhastighet. Att älgen ska stå i upptaget och, för att man ska få höga poäng. Och när provet var klart, då lyckades jag kalla in Blixtra. Och då kände jag, fan, det här måste ju vara ett högt prov. Det var liksom mycket som hade stämt. Hon hade ju jobbat svinbra och så. Vissa sådana saker som man inte riktigt rå över, med att man ska få en sökrunda för att liksom bedöma söket. Det hade hon fått, och så hittade hon älg på andra sökrundan. Och så fick jag, sen skriver ju domaren ihop det där och räknar på poäng, och så använder de, i det här fallet använder de ju tracker, alltså appen, för att se hur fort hunden har sprungit, hur långt den har sprungit, hur mycket de har skällt, och så sen är det är liksom ett hjälpmedel för att bedöma, men även att han har varit på plats och jag har sett hunden och hört hunden när den skäller och allt sånt där. Och så fick jag kollegiet. Då går de ju igenom det här som ett kollegie. Då är ju de domarna som har dömt prov, och så är det väl typ någon som är ansvarig över det. Då sitter de ju och diskuterar proven. Det är väl för att det liksom ska bli, att man ska vara överens. Även de som inte har varit på plats har någonting att säga om det liksom.
Just det.
Kan man ju fråga, varför bedömde du så här liksom? Då får väl den som har dömt provet berätta hur han tänkte, eller hon.
Just det.
Och så skickar de ut det där på mail, och så bara 98 poäng.
Åh, herregud.
Max är 100.
Max är 100.
Alltså det var ju helt sjukt. Och nu på hitta, det här är ju så jävla sjukt. På hitta älghund, då kan man söka prov sen 2014.
Ja.
Och sen 2014 har Blixtra det högsta poängen av alla prov som har gått i Sverige. Lösensprov på älg.
Varning för skryt. Bra skryt.
Jajamän. Alltså, det var ju också helt sjukt. Men det var ju, ja, hon gjorde det svinbra och mycket stämde. Älgen var snäll. Husse smög. Okej, i alla fall. Lyckas vara lite tyst i skogen. Ja, det var ju helt sjukt alltså.
Jag kommer bara passa runt när du släpper Blixtrand nästa höst.
Ja, då får du gå med mig. Det blir bara ståndskall.
Okay,
blir inga skenälgare.
Nej, perfekt. Perfekt. Jag går in med dig.
Så är det suger på en valp, så skriv en kommentar när du slänger ut podden alltså.
Ja, herregud. Kanske jag ska ha en valp, en älghundsvalp.
Jädra, det är klart du ska ha.
Fan, jag har aldrig jagat så mycket älg som i år, tänkte jag säga.
Och ännu mer ska det bli.
Och njutet av det. Jätteroligt. Okej, men nu, som vi, det har vi sagt tidigare, men vi har ju också lyxen av att vi liksom, ja, kan röra oss och eftersom vi är ganska litet tajt lag.
Ja, men precis. Nej, men det är också, för vi sköt ju, ja, men det var ju som att ja, Blixta, hon fyllde ju två, ja, det är bara någon månad bort. Men i september och oktober, då kändes som man hade bra driv i skogen och hitta älg, men det var lite så här, hon var inte riktigt klar. Sen sköt ju Lex en älg i, när var vi i Lycksele då, mitten på oktober kanske.
Ja, någonstans där, ja.
Typ. Som man hade fått skällt på ett tag. Och efter det var ju som att poletten ramlade ner. Så nästa gång jag släppte hon, ja, då skällde hon ju,
det har vi ju
ståndskall typ en hel dag.
Det har vi till och med på film, på YouTube.
Exakt. Så då var det som att poletten ramlade ner. Och sen dess har det gått som tåget. Det är helt, helt sjukt alltså.
Kul. Fan vad roligt.
Ja, det är skoj.
Apropå film, jag filmade ju lite nu när jag var iväg. Jag kanske gör en film och lägger ut på YouTube. Det är ju ganska stökigt både för kameran och för kameramannen att filma när det är 28 grader kallt.
Kameran får kämpa.
Ja, den får kämpa. Det går väldigt trögt. Det är ju ganska mycket elektronik i det. Så att, men det höll ihop bra. Kanske var jag som höll ihop sämre.
Vad hade du med dig för att ladda batterierna?
Ah,
har ingen
har
el i stugan?
Nej, det finns ingen el och ingen vatten. Däremot rinner det ju en källbäck, tänkte jag säga. Som man får gräva sig ner i och ta vatten från. Men jag har ju en stor powerbank som vi kan ladda jättemycket med. Så jag måste släppa
med den. Ja, men just i fasen. Det är räddningen.
Vad heter det? Jag hade en fråga till dig. Jag ska fundera.
Låt du försvann
du lite. Du är typ bara, jo, vi har ju släppt toppenjaktskniven.
Ja.
Och berätta, jag har inte hunnit använda den. Hur känns den? Hur verkar den?
Alltså, jag har ju haft den där modellen. Ja, men jag har ju ändå haft den någon månad.
Ja.
Ja, men så här var det.
Opartisk.
Ja. Ja, men den, alltså, jag tycker den känns jättebra. Stålet håller skärpan.
Ja.
Alltså, handtag och, för vi fick först hem en testkniv som hade alldeles för litet handtag, tyckte jag.
Ja.
Och lite för, inte tillräckligt, vad ska man säga, högt blad, enligt min smak i alla fall. Och så sen fixade de till det där, fick vi hem ett nytt test och så kände jag, men det här kommer nog bli bra.
Det här går att skära grillkorv med.
Sen har jag hållit på att juxa lite med den här kniven. Och den, alltså än så länge, den har ju funkat hur bra som helst.
Ja.
Så det är ju kul. Jag hittade ju ett företag i Ukraina som gör knivar. Ja, de gör dem handtillverkade alltså.
Mm.
De slipar blad och juxar på. Det är sån här fulltange med träantag. Och så sen har jag hållit på att mejla och juxa och till slut fick jag hem den här kniven och så sen var det lite jux med att få på någon den här toppenjaktstämpel på slidan, hur vi vill ha slidan. Det var ju ändå lite jux innan vi hade dem hemma. Men jag gillar den och hoppas de som har köpt den gillar den också.
Ja, den ser jättefin ut. Jag har ju hållit den i handen, det har jag. Och jag måste säga att den ser kanon ut. Och vi har ju alltid begränsade upplagor av allting. Kan vi ha sålt 70% av alla knivar?
Ja, typ.
Så det är ju jättekul att ni köper support.
Jag och polaren var på Postnord igår. Och det postade ett hyfsat gäng med knivar alltså.
Fan, du har tejpat in ganska många leveranser.
Jajamän. Och så sen, det roliga var ju Jim som har OKQ8 i Åsele. Och som har Hedlund, Jämtunds Hedlund. Och så har ju fler hundar också, men det är kanske Hedlund som är mest känd i våran poddsammanhang. Han var ju uppe och hälsade på en kväll i stugan i Brink, vi käkade middag. Så han åkte från Åsele med släp, körde skoter upp, satt och surrade i 3 timmar. Sen åkte han hem igen. Då fick han ju med sig 10 toppenjakts Ukraina knivar. Sålde allihop på en gång.
Ja,
så nu har jag skickat upp, nu hade jag tänkt att skicka upp 10 till, men det fick bara plats 9 i en låda. Så han, nu är det 9 stycken på väg upp till OKQ8 i Åsele. Så nu är det bara hänga på låset när de där dyker upp. Vi kanske får skicka någon blänkar på Instagram när de finns på OKQ8 i Åsele igen.
Vi får göra först till kvarn, först till Åsele. Ja, vad kul. Det är superroligt att vi har våra små projekt lite här och där.
Och det är också, ja men precis, om ni har köpt en sån här kniv och ni tycker att det finns någon utvecklingspotential, så är det bara skriv ett DM på Instagram eller skicka ett mejl eller något. Det är bara kul. Om ni liksom önskar någon ytterligare modell, vad skulle det vara liksom?
Det är bara roligt att få sig till. Vi har pratat om en jättesmidig och lätt buköppnare. Alltså typ som en tunn fällkniv, fast det, du kan vika ut den, och det enda det är på den är en buköppnare. För ibland vill man ju inte ha med sig en stor, ja, du vet ju det, man kan ha med knivar med sig, buköppnare och hela den biten. Ibland vill man resa lätt och man skulle kunna ha en sån alltid på sig.
Ja, men en buköppnare kommer man ju långt med alltså.
Man kommer ju väldigt långt med det. Och att det är typ som en så här, min favoritkniv är ju, eller fällkniv är ju den här lilla Benchmade som jag har. Men en sån variant, och så viker ut och så är det bara en buköppnare. Då kan man ha ett gäng i olika jackor, i ryggsäcken och lite här och där.
Intressant.
Ja, den kan vi suga på.
Mm. Ja, men du... det är lite kul. Det är faktiskt lite roligt med att toppenjakt har gjort en kniv.
Ja, men verkligen. Det är och jättekul att ni har handlat kniven. Det är ju fantastiskt.
Ja, har ni missat det är sugen, då är det nog bara och vill ha en. Då är det nog bara beställa, för det är inte några mängder kvar alltså.
Nej, det tog ju bara 7 månader att få hit den.
Exakt.
Så det är vad det är. Du, vad kul att podda. Nu har vi fått prata lite toppfågeljakt. Säsongen slutar idag. Lite ripjakt, lite försäsongsripjakt. Lite championat.
Oj. Jaktchampinjon.
Och vi har fått prata jaktkniv. Är det så mycket mer man behöver prata om i jaktpodcast?
Ja, det vet du fasen alltså.
Nej.
Men vet du vad jag... jag tycker att nu är ju hundsläpparsäsongen för Blixtra över. Toppfågeljakten är över.
Mm.
Jag tycker att det är ganska skönt att lugna ner sig lite. Alltså... Ja. Missförstå mig rätt. Jag har inte jagat så mycket med Blixtra. Mer varit ute bara för att träna honom och liksom få honom att jobba på i skogen och skälla älg. Men nu, jag tycker inte det gör någonting att det har passerat sista januari.
Då får du slicka såren och köra lite vab och vaff, vård av familj och vård av barn.
Exakt, det är lite känslan. Det ska ganska skönt att ha lugnat ner sig. Nu får man hänga lite mer hemma. Det känns skönt alltså.
Det är skönt. Jag har lite ripjakt kvar. Jag ska försöka hinna med några turer till. Jag har ju husvagnen uppe i fjällen. Så jag har 3 timmar dit. Så det är snabbt gjort att jag kommer på det. Sticka iväg. Det har jag kvar. Och jag skulle nämna en grej. Jo, du nämnde också igår i chatten att vi borde skjuta på 1000 meter. Långhåll på 1000 meter.
Det vore kul.
Och plåt. Det kanske vi gör här i vår så fort solen kommer fram. Och sista grejen vi ska runda av med är att du har köpt en data idag.
Ja, det är alltså det är bland det sjukaste jag varit med om.
Och jag känner mig vuxen. Ändå spelar du in just nu på telefonen. Du fick inte igång
det. Jag har inte ens plockat upp den.
Vi får facetimea sen kan jag hjälpa dig igång.
Ja, det är bra.
Du får göra en unboxing vid.
Vad var det för modell jag hade köpt? Jag sa inte det.
Ja, du mumlade någonting om någon M2. Jag misstänker att en Apple du har köpt. En MacBook.
Ja, MacBook.
M2. Ja,
med stora skärmen.
Du får göra en unboxing video och lägga ut på Tompa Jag. Lill-Ove alltså, unboxar en.
Det blir succé alltså. Ja, fy fan. Ja, det var hög tid.
Det var hög tid. Välkommen till 2024 och IT-åldern.
Ja, men en får tacka.
Varsågod, varsågod. Du, vad kul att ni lyssnar på podden. Vi blir lika glada som alltid. Skicka ett mejl till toppenjack@gmail.com. Skicka DM på Instagram. Skriv kommentarer. Och var bara härliga som ni alltid är.
Och om ni har något tips på bra pimpelfiske i Borgafjäll, så skriv ett DM till på Toppenjack eller på Lill-Ove. För vi ska dit vecka 9, sportlovet.
Undrar hur många som kommer skriva åk och fiska i hemlig jaur.
Alla.
Alla. Straffspark. Straffspark. Du, nu rundar vi av. Nu har vi andra åtaganden i livet. Puss och kram. Hej då.
Säger vi. Hej med er.
Hej, hej.
Återhörande.
Hej, hej.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.